Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, då är det torsdag igen.
Ja, och dags för podd.
Yes.
Och idag är det inte Helena.
Nej.
Utan det är jag, Fanny,
ja.
Som sitter här med Lina.
Fantastiskt.
Ja.
Du får få trycka in här.
Ja, verkligen. Ja. Och vi ska prata om något så spännande som lycka.
Mm. Det är ett fantastiskt ämne.
Ja, verkligen. Och det finns ju både en framsida på myntet och en baksida på myntet.
Verkligen.
Och vi tänkte vi ska kika lite på båda idag.
Mm. Vi ska vrida och vända med kanske den bästa experten av dem alla. Mikael Dahlén.
Ja.
Ska vi få träffa.
Det ska bli superspännande.
Mm. Är det någon som kan lyckas så är det väl nog han.
Ja,
mm.
Så vi får se om vi går härifrån idag. Lite lyckligare än vad vi...
Eller inte. Vi får väl se.
Eller inte.
Men du Fanny, ska du berätta lite vem du är?
Ja, men det kan jag göra. Jag heter Fanny Mardirossian och är också en del av Life with Kids-teamet.
Mm.
Och
känd
från sexpodden förra veckan. Så jag hoppar in här igen. Det tar jag som ett gott betyg. Och jag har två barn. Två tjejer. Elsa och Sally som är 3 och 6 år.
Mm.
Ja.
Mm.
Och ganska lycklig liksom.
Ja, hur står det till med lyckan egentligen?
Nej, men det är jag sett över liksom ett lite längre perspektiv. Där man kan ta avstamp i tonåren och de tidiga liksom åren när man var 20-25. Så måste jag säga att jag känner mig väldigt lycklig nu.
Mm.
Jag har en nog ganska bra period i mitt liv. Liksom. Men sen i övrigt så är jag ju ganska stressad just nu. För det är juni och skolavslutningar och fikor och picknickar. Och det är i kombination då med regn och väldigt lite tid. Mycket på jobbet och så här.
Ja.
Så att dagsformen är väl kanske inte den bästa. Hur känner du dig, Lina? Du är ju gravid.
Ja, jag är gravid.
Några lyckohormoner som har...
Nej, inte än.
Nej,
hittills har väl graviditeten inte varit ett positivt inslag, höll jag på att säga. Det är klart att det är det. Det är ju alltid kul och när man har... Det är ju någonting... Man lyfter ju blicken lite, tänker jag. Och så tänker man, okej, okay, så börjar man räkna. Ja, men då kommer hen i... Ja, i december, vad händer då? Vem är det som kommer? Och hur ska vi? Och så börjar man planera och börjar liksom så här förbereda sig mentalt. Och det är ganska mysig tid, tycker jag. Så här, förbereda och fixa och jag menar, alla förväntningar liksom på gott och ont och sådär.
Ja, och det blir väldigt mycket fokus på något som är så otroligt viktigt. Det är ju det viktigaste i livet. För många.
Ja, och liksom. Ganska skönt också att lyfta upp blicken ifrån den här lite geggiga vardagen som man ändå upplever att det kan vara. Liksom, när alla dagar är likadana. Och nu kan man så här, i alla fall lite i dagdrömma lite om framtiden. Och tänk hur det kommer bli då. Och vad häftigt med en tredje person här som ska sitta här vid matbordet. Och,
Gud vad spännande.
Så, nej, men så, om man skulle zooma ut mitt liv så tror jag, jag tycker ändå att det blir bättre och bättre med åren tror jag. Alltså, och det är ju rätt skön känsla att det blir så.
Ja, precis. Men man får lite perspektiv på saker. Och jag tror att lycka handlar väldigt mycket om perspektiv.
Mm.
Och det tror jag man lär sig lite mer med åldern. Vad som egentligen är viktigt och inte.
Mm. Ja, verkligen. Och det är ju, jag satt just och funderade på, kan du komma ihåg något sån här specifikt tillfälle när du kanske inte var som lyckligast, men ett av de gångerna när du har varit som lyckligast i ditt liv? Liksom. Har du något sånt här...
Ja, vilken svår fråga. Nej, men alltså när barnen har fötts, det är ju en, det är ett lyckorus som inte går att jämföra med så mycket annat. Men det är också en väldigt speciell typ av, det är ju liksom en både fysisk och mental lycka. För man är ju så sjukt trött och blir så stolt över att fan, det gick liksom. Ja. Och samtidigt som man får det bästa som finns.
Vet du vad jag kom på nu när du sa det? Så kom jag på att jag har läst att den tiden, den kort, ganska korta tiden på några minuter från det att barnet har kommit ut och innan man klipper navelsträngen. Den tiden är de minuterna, då har man som då födande kvinna det högsta, absolut högsta oxytocin på slaget som du kommer ha i hela ditt liv. Och det är de här lyckohormonerna då.
Mm.
Och det är någonting där i alltså rent fysiskt så kommer du inte bli lyckligare än just de, under de minuterna.
Nej, men då var det ju rätt svar i alla fall. Men sen har ju vi en annan väldigt intressant statistik som pekar på att skaffa barn är det sämsta du kan göra för din lycka.
Ja, det är
deppigt. Det är mycket deppigt. Och vad tror du det kan bero på? Är det liksom... För barnen är ju, alltså det är ju det man svarar direkt så här, att vad är det lyckligaste? Men det var när jag fick mina barn.
Mm.
Och det tror jag liksom nästan alla som har barn skulle svara. Men ändå tror jag alla kan känna igen sig i det här. Liksom vad det gör för relationen och för ens egen tid. Och det är väldigt mycket som tar stryk.
Mm.
Särskilt under kanske första året.
Absolut. Ja, och jag tänker att mycket av de värderingarna som, ja, men som jag hade med mig innan jag fick barn och den personen som jag var då, det som jag skulle då, kanske då uppskatta och sätta fingret på som var lycka för mig, det var ju mycket så här frihet, kunna göra vad jag vill. Leva mitt liv, alltså så här, verkligen. Det. Och det, då tummar man ju på liksom så här andra parametrar som innebar lycka innan jag fick barn. Som sen kanske blir mycket mer begränsande, i alla fall under en viss period. Och.
Just det, det är
så
sant.
Jag vet inte, det blir som att olika liksom så här lyckoparametrar sätts emot varandra liksom på något sätt.
Ja.
Man byter ut några.
Undrar om det där också förstärks lite. Jag tänker nu för tiden är det ju mycket lättare än för sig 30 år sedan att vara fri.
Mm.
Och mycket viktigare för många tror jag att så här, kunna jobba lite var man vill och när man vill och resa och så. Och glappet, jag menar, barn är ju fortfarande barn. Det har ju inte förändrats på 30 år liksom. Nej. De kräver ju samma typ av uppmärksamhet och tid. Men glappet kanske har blivit större.
Mm, ja, så kan det nog vara. Och jag tänker också att idag, jag vet inte, en parameter som jag känner är negativ för min lycka, det är ju jämförelse med andra. Och den har ju också ökat rätt mycket i takt med så här, sociala medier och allting.
Ja, alltså,
snacka om hur lätt det är att jämföra sig med andra nu. Eller i alla fall bilden av vad andra lägger ut av sig själva.
Ja. Och trots att man vet att allting är filtrerat ett par varv så påverkar det ju ändå.
Mm.
Och där är man ju väldigt tacksam att man har lite distans till det.
Mm.
Jag kan tänka mig som alltså, unga Fanny.
Mm.
Som ännu yngre än vad jag är nu. Hade nog tyckt det var riktigt jättetufft faktiskt.
Mm. Ja, gud ja. Jag är så glad att inte sociala medier fanns när jag var i tonåren kan jag säga.
Ja.
Eller internet överhuvudtaget.
Ja.
Ja.
Men det är intressant det där också med...
Och någonting annat jag funderar på. Det är alltså så här, om man, ja, egen lycka är ju en sak. Men sen, alltså, det enda man vill typ, det är ju att ens barn ska vara lyckliga. Alltså, så här, och hur ska man förhålla sig till det då? Alltså, kan man påverka någon annans lycka? Eller är det någonting som de själva måste skapa i takt med relationer och självkänsla och sådär? Eller kan jag liksom, eller hur kan jag påverka någon annans lycka?
Ja, vilken bra fråga. Det måste vi ta med oss till Micke sen.
Ja.
Men jag tänker, men det är säkert olika också, men jag tänker att ju mer man försöker lägga sig i och påverka och försöka skapa åt någon annan, desto mer krystat och sämre blir det.
Mm.
Om någon annan skulle liksom försöka bädda upp, alltså jag vet inte, det...
Nej.
För lyckan kommer ju liksom oftast inte därifrån.
Utanifrån.
Men däremot är det du pratar om självkänsla.
Mm.
Och jobba med de värdena.
Mm.
Skapa liksom en grundtrygghet i vem man är och ens egen värde.
Mm. Ja, absolut. Det måste ju vara som en grundbult.
Ja, sens. Fy fan. Och där måste man göra ett bra jobb, känner jag nu. Vad jobbigt.
Ja, hem och jobba på den.
Ja, verkligen.
Ja, nej, och det är ju otroligt. Alltså, för jag har bara en stor rädsla. Liksom, och det är ju, för jag brukar vara ganska, eller vi ska säga, både jag och min man brukar vara ganska duktiga på att sätta upp så här mål och life goals och vad vi vill, liksom så här, både egna, personliga, men också gemensamma så här. Vi blev inspirerade, jag tror det var förra sommaren av Blondinbella, tror jag, där hon skrev upp så här 100 stycken life goals som hon skulle vilja ha. Det var allt ifrån att, ja, men det var stort och så var smått och det var materiellt och det var, alltså så här, det var verkligen, ja, det var verkligen allt. Och då sa vi, nu gör vi också det där. Så det gjorde vi där båda två, först varsitt. Och sen så läste vi upp dem för varann. Och sen så liksom markerade vi lite där som vi hade båda två gemensamt. Liksom.
Mm.
Och det var ganska kul. För det var ungefär, vi kanske hade 60 av 100 gemensamma. Och sen så 40 egna. Liksom.
Vad kul.
Och sen så sa vi ju för sig då. Så att det började bli dags nu att vi skulle ta ett år. Och sen skulle vi se om det finns några av de här som vi faktiskt har jobbat med under året. Vi har en stor rädsla. Och det är ju att man ska så här ska... För det där är ju drömmar, de står ju där av en anledning. Det är någonting som jag liksom vill, eller i alla fall som jag tror att jag vill.
En del av dig.
Ja, och min rädsla är ju att man så här ska sätta typ livet på paus. Och det här tror jag tyvärr är ganska vanligt. Liksom, så här, att så här, måndag till fredag är liksom vardag. Då är det bara klara ut, härda ut, stå ut. Se till att fixa det så smidigt som möjligt, utan problem. Och sen kommer helgen och då ska man beta av lite aktiviteter. Bra, då börjar nästa vecka igen. Då ska vi planera, då är det dags att börja tvätta igen och handla och förbereda inför nästa vecka igen. Och sen så rullar året på och sen så blir det semester och då har man möjligheten och då tror man att man ska få liksom så här.
Det är där man har siktet inställt under hela
våren. Och vad händer då?
Våren liksom, det är klart det som det kommer nu.
Ja, precis. Ja. Och vad händer då? Det är klart att inte liksom, alla mina drömmar kommer uppfyllas på semestern. Liksom.
Nej.
Alltså, snacka om...
Tvärtom förmodligen. Gnälliga, uttråkade barn.
Ja.
Och så en relation som så här ska väckas till liv.
Precis.
Ja.
Så när ska man liksom ha tid att genomföra alla de här målen? Mm. Och liksom, som jag tror är ju det som kommer att göra mig lycklig. Så att, alltså, jag är så himla rädd att hamna i ett liv där jag liksom så här pausar hela liksom så här... Först kanske några timmar om dagen, sen blir det liksom hela dagar, sen blir det hela veckor och sen skjuter jag upp det till sommaren. Och sen så, nej, men okej, småbarnsåren, 5 år, bort med dem sen. Alltså så här, mamma så här hela tiden bara skjuter upp det här.
Ja, och jag tror också så här, eller det tycker jag märker att jag blir liksom mer och mer mätt också. Mm. Det är mycket svårare för mig nu att så här gå igång på saker eller tycka saker är härligt och kul än vad det var. Alltså om man jämför när jag var kanske 23 då. Mm. Då kunde det räcka med så här sista minuten ospecificerat. Ja, liksom. Oj, då var ju allting toppen och jättehärligt. Och nu hade jag ju typ inte gått igång på det.
Nej.
Sitta på en så här tvåstjärnigt uppe i bergen liksom.
Nej.
Eller ja. Men så att det är också så här. Och det är också en rädsla jag känner att så här. Tänk om den där mättnadskänslan bara ökar. Och sen är det väl dags då att göra alla. När barnen är lite större och så här. Men nu kan vi... Ut och göra den där djungelvandringen som vi har drömt om.
Mm.
Då kanske det inte känns kul längre.
Nej.
Det var sorgligt.
Ja, men, och det är supersorgligt. Och det är liksom, det är en jättestor, det är verkligen, det ligger djupt i mig det här med att man ska så här, tänk om man liksom så här, går och skjuter upp det här hela tiden, utan att man inte ens tänker på det. Så tänker man att sen ska jag bli lycklig. Och sen kommer det. Sen ska vi ut och resa. Och till slut så är vi ju till och med och pratar om när vi blir pensionärer.
Ja.
Då har vi tid.
Ja.
Då ska vi ut och resa. Vi ska åka jorden runt. Vi ska köpa hus i 3 olika länder. Och vi ska liksom...
Ja.
Så här, vad fan, har vi skjutit upp våra liv till pensionärer nu?
Ja, liksom. Och då har du liksom plötsligt hälsan att ta kanske hänsyn till.
Ja.
Så här, då har jag fått diskbrock då.
Ja.
Så vi kan inte resa någonstans.
Nej.
Eller göra någon vandring.
Det slår mig nu att jag tänker ungefär som de här. Har du sett Trolls-filmen? Vi har ju barn ungefär samma ålder.
Ja.
De här bergarna.
Ja,
de här låten. Liksom, min framtid, den kommer snart. Den kommer snart. Det är liksom så här, hela tiden skjuta upp den. Liksom.
Ja.
Det är lite sorgligt någonstans. Men jag tror tyvärr att det är ganska vanligt. Eller så är det bara jag som tänker så. Men...
Ja, men sen kan man ju också vända på det och känna att så här. Finns det något sätt då att hitta lycka inte i de här stora, ja men min liksom Amazonasresa som jag ser fram emot. Precis. Utan hitta det i vardagen. För det är ju svårt att åka med en 3- och 6-åring till Amazonas. Mm. Det liksom inser jag också. Mm. Så därför måste man ju kanske försöka också bli bättre på att hitta knep. Att hitta de här små lyckorusen. Precis. I vardagen. Precis. Så att det inte bara blir en jakt på sen.
Mm.
För det tycker jag också blir väldigt lätt med barn.
Mm.
Särskilt när de är små. Man bara, men bara när hen lär sig krypa.
Mm.
Då blir det kul. Ja. Och sen när hen lär sig prata. Då det blir spännande. Och när hen börjar liksom förskolan och skolan. Mm. Och tänker, undrar hur den kommer vara när hen är tonåring. Mm. Liksom. Så att man har blicken framåt på något sätt hela tiden.
Ja, men jag tror verkligen att det där är nyckeln. Och jag är så himla glad att vi ska prata med Mikael. För jag tror att han har bra tips på hur man kan i vardagen hitta den här lyckan som gör att man faktiskt man kan känna sig lycklig i vardagen. Istället för att leta efter de här stora, liksom, precis som du säger, milstolparna. Att man ska åka jorden runt eller köpa ett nytt hus. Eller,
man får skriva en sån där lista dag för dag.
Ja, men eller hur, kanske. Ja, det är nog bra.
Jag ska njuta när jag åker buss.
Ja, precis.
Lyssna på Life with Kids-podden.
Ja, precis. Och köpa en glass i solen.
Ja.
Ja. Det är snacka om lycka.
Verkligen.
Då är vi tillbaka här i Carpe Diem.
Ja, eller hur? Så härligt.
Ja.
Det känns som ett jättehärligt råd att ge till småbarnsföräldrar. Fånga dagen lite mer. Nej då, vi kanske kan bli lite mer konkreta.
Lite nyanserade, det behöver inte vara ena eller andra.
Och sen måste man vara så jävla lycklig hela tiden då?
Bra fråga.
För om man bara är lycklig hela tiden så blir det också någon sorts normalt tillstånd.
Mm.
Så att man kanske måste ha det lite tråkigt och jobbigt ibland.
Mm.
För att
fortsätta med mina barnfilmspreferenser. Som Alfons säger då. Man måste ju ha tråkigt ibland. Annars vet man inte när man har kul.
Ja, men exakt.
Det är så mycket klokt som har sagt.
Ja, men verkligen.
Ja, men du, tycker du inte att vi ska åka och träffa Mikael? Så slipper vi sitta här och spekulera.
Ja, när han sitter på alla svaren.
Ja, eller hur?
Ja, det gör vi.
Mikael, nu kommer vi.
Ja.
Ja, då har vi hamnat hos Mikael Dahlén. Hej!
Hej! Och välkommen får jag säga. Ni kom hem till mig här på
Handelsskolan. Ja, vi tog med oss regnet.
Ja, jättemysigt. Vi sitter här i ett litet kontor med böcker ut med hela väggarna. Och hoppas att inget ska ramla ner på oss.
Ja.
Mm, det hjälper till att hålla en på tå och vaken. Ja. Så det kan jag rekommendera.
Ja.
Väldigt massa böcker och inte lika mycket bokhylla.
Precis.
Så håller man sig alert.
Men Micke, kan du inte berätta lite om dig?
Ja, det är den svåraste frågan jag kan få. Det är en anledning till att jag åker runt i världen och föreläser så mycket.
Mm.
För då börjar alltid med att folk ska presentera mig runt om. Jag tänker någonstans ska jag hitta svaret på vem jag är. Men jag tror att det utanpå dörren står professor som är min titel på Handelshögskolan.
Mm.
Och det är jag 50%. Och så är jag 50% tjänstledig från det. För både skolan som min egen skull.
Mm.
Och då åker jag runt i världen och försöker upptäcka vem jag egentligen är. Medelst föreläsningar och så skriver jag böcker och lite sånt. Och så är jag, vilket det kanske är, jag vet inte, det kanske är viktigt för att kvalificera mig för det här sammanhanget. Så är jag också väldigt stolt och förundrad pappa till Tyra som fyller 14 och Dante som fyller 12.
Mm. Tonårsfasen.
Ja, det var den första presenten jag fick av min fru i samband med beskedet att vi skulle bli föräldrar var en bok som hette Så överlever du din tonårsdotter.
Oj.
Det var inte säkert att det skulle bli en dotter. Men jag hade berättat för henne att jag växte upp i ett område med ensamstående mammor. Skilsmässoberget kallades det för. Axelsberg, det var på den tiden som jag växte upp, jag föddes på 70-talet. Så var det ett ställe där ensamstående mammor hade råd att, så jag bodde med min mamma i en trerummare, där hade hon råd med, som jobbade i folktandvården. Så det var bara mammor och deras barn, och det fanns både söner och döttrar. Och sönerna gick det hyggligt för, men döttrarna var sånt kaos, märkte jag. Så det var det jag växte upp med, att tonårsdöttrar blev ett enormt kaos. Så det var min ständiga skrik så. Så Och det här har jag förträngt nu då i nästan 14 år till min dotter nu blivit tonåring. Vilket höll upp sig en ytterligare anledning till att jag reser så mycket.
Det är förnekelsestadiet.
Några år till. Så.
Det är inte dottern som revolterar vad vi kommer på kvällarna. Det är farsan istället.
Hon får låna den boken kanske.
Ja, han har anledning att skriva en ny bok. Kanske.
Ja, precis. I bästa fall så överlevde jag.
Precis. Ja, men det är mycket. Du har ju skrivit två, i alla fall, du kanske har skrivit fler, men jag har läst två av dina böcker i alla fall. Nextopia och Kaosologi.
Tack snälla.
Och de är ju, de har hjälpt mig att hitta väldigt mycket nya perspektiv på livet i alla fall.
Ja, vad glad jag blir.
Och ja, jag gillar dina tankar och dina resonemang och så. Så jag tänkte vi skulle prata lite mer om det. För de handlar ju mycket om lycka egentligen ju. Hur man värdesätter det och hur man kan se på det och hur man kan förhålla sig till det helt enkelt.
Just det.
Men ska man börja med begreppet egentligen? Jag tycker det är så diffust. Vi har suttit här och pratat nu, jag och Fanny. Och det är så vi sa, hur kan man ens forska på det här? För vi kan ju inte definiera det för oss själva. Liksom,
ja, men det är just därför man kan forska på det. Hur kan man ägna en helsikes massa år och fylla sitt rum med så många böcker som jag har. Här.
Har du kommit fram till något vettigt då?
Och ändå inte kunna ge ett riktigt bra svar. Nej, men det är typiskt forskarsvar. Det är antingen eller, det är både och. Och det är väl egentligen det som jag tycker är viktigast att komma ihåg. Att lycka är och kan vara det där härliga, glädjerusiga, rosa, molnfluffiga. Och för att prata biokemi, kokainliknande faktiskt.
Ja.
Som är jättehärligt, som man känner när man träffar någon fantastisk människa som man bestämmer sig för att dela sitt liv med. Eller för den delen blir förälder och så vidare. Det är lycka och den ska man njuta av så mycket man bara kan.
Mm.
Medan man kan det, för det kan man inte särskilt länge. Och så finns det där andra, lite mera jämntjocka. Som vi i Sverige ibland uttrycker i termer som jämna plågor.
Ja.
Det är jämna plågor, det säger vi inte när man försöker beskriva att det är lika ont i höger knä som i vänster knä. Och armbågarna börjar komma ikapp. Utan det är egentligen ett uttryck för att säga att ja, men det är helt okej. Okay. Det är ingenting som är riktigt illa.
Mm.
Och det är någonting som jag har grävt en hel del i för att komma fram till att helt okej är ganska mycket faktiskt.
Mm.
Att vi här i Sverige och människor i vilket land jag än har varit som har jämna plågor mår ganska bra. Någonting som vi skulle kunna kalla för lycka men ofta kallar för livstillfredsställelse när man forskar om det.
Mm.
Och som ligger, om man mäter det på en skala, vilket jag gillar som professor, och den skalan är 7 grad eller 10 grad eller vad man än vill, så ligger den betydligt närmare topppunkten än bottenpunkten på en 10 grader i skala så kan det ligga kring 7 uppemot 8 för de allra flesta.
Som en vardagssituation.
Det är jämna plågor.
Ja,
det låter ganska trevligt, som trevliga plågor.
Ja, det är jättebra.
På en 8 liksom. Mm.
Precis.
Jag tänker att lycka är ganska mycket relativt också. Eller i alla fall det man kanske till vardags tänker som lycka. Så här, men nu mår jag bra. Och sen så kommer någon annan som mår ännu bättre.
Ja.
Och hur känns det då? Liksom? Mår jag fortfarande lika bra? Eller skattar jag mig plötsligt som en sexa då? Om det kommer in en tia i rummet.
Ja, det är det värsta. Vi är så galet sociala varelser. Vilket har många fantastiska följder. Men det har också jobbiga konsekvenser. Som att vi bara kan inte låta bli och jämföra oss. Så det är ett allmänt tips. Vill du må lite bättre? Omge dig med människor som mår lite halvkymigt, som är lite halvkassa på det mesta sådär, så kommer du känna dig rätt bra. Och det kan ju funka om du väljer med omsorg och håller dig inom en väldigt snäv krets. Men det ställer ju till det om du är social, träffar många människor, för att inte prata om du är en sån här typ som använder skärmar.
Ja,
finns på fejan och instan och the works. Då kan du ge dig fasen på att det kommer finnas inte bara en, inte bara två, utan i stort sett lika många människor som du har i ditt flöde som någon gång har det betydligt bättre och mår bättre än du gör.
Ja.
Det finns faktiskt finns studier på allt. Det finns fler i världen än jag som forskare. Det finns studier som visar att det krävs inte många minuter framför ditt Facebook-flöde. Det kan räcka med 2 minuter för att du ska må lite sämre. Än du gjorde innan.
Det vet man ju egentligen. Men då går man in där.
Och...
Därför att det är så väldigt många kompisar man har på Facebook. Och så finns det ju en skevhet i att det är ganska sällan vi lägger upp att men nu är det jämna plågor.
Mm.
Just nu så äter jag falukorv igen och det känns helt okej.
Okay. Mm.
Utan det är ju när man är ute på fin restaurang som man drar till. Eller man själv för en gång skulle ha stått i 2 timmar och fixat ihop något. Vilket händer en gång vartannat år för min del tror jag.
Mm.
Då jäklar mig ska det dokumenteras.
Ja. Och visas upp framförallt.
Ja, och då dyker det upp i flödet.
Och det är det man får i sitt flöde. Kompenserad liksom alla ens bekantas.
Ja, och så sitter man där själv och jämför med och tänker på de här 2 minuterna så har folk bestigit berg.
Mm.
De har förlovat sig, de har blivit föräldrar, de har blivit mästerkockar och allt vad de har gjort. Och jag har bara suttit med den här skärmen i handen. Mitt liv är totalt innehållsfattigt. Det händer ju ingenting.
Mm. Hur ska man tänka då för att komma ifrån det? Lite mer allmänmänsklig liksom. Finns det något knep eller bara stänga ner?
Säg upp bredbandsabonnemanget.
Ja, men det vet ni ju. Det folk betalar ju dyra pengar nu för att få hjälp att logga ut. Det mm. finns ju dessa digital detox och det finns, finns log-off retreater och allt vad det är. Så det är ju big money.
Mm, ja.
Definitivt. Och få den hjälpen att må lite bättre genom att helt enkelt bara ta bort alla måttstockar som vi inte kan undvika. En annan grej är ju att du måste ju inte stänga av skärmar och sådär. Men liksom, det krävs ingen ekonomiprofessor för att inse att om du under 2 minuter sitter och stirrar på skärmen så har du ju också försakat 2 minuter när du skulle göra något själv.
Mm.
Kanske inte inne göra den här fantastiska måltiden som de tar 2 timmar att göra. Men det är förmodligen göra någonting annat än att bara stirra på den skärmen. Som kan ge dig en liten kick.
Mm.
Och det är inte antingen eller. Men korta ner ett par minuter från skärmen så hinner du göra ett par minuter roliga saker. Och det där är någonting jag har grävt i. För det blir så lätt en känsla av 0-1 för att tala digitalt språk. Så antingen eller. Och det här med lycka. Antingen svävar jag på rosa moln. Eller så är det jämna plågor, det måste vara skit. Nej, det finns ganska mycket däremellan.
Mm.
Och det är inte så att du måste vara lycklig och göra det du älskar och drömmer om mest hela dagen. Det är svårt att få till.
Ja.
Det är extremt svårt, det blir inte mycket. Men dagen består ju av 24 timmar som i sin tur består av 60 minuter var. Då är vi uppe i 1440 minuter. Då kan du nog faktiskt hitta 2 minuter här, 2 minuter där som gör inte att du känner att du blir hög på kokain, ett sånt här rus. Men ändå känner att den här dagen gav ändå någonting. Det här var lite kul.
Mm.
Men du, hur lycklig kan man bli? Jag är lite nyfiken på, kan man slå i taket liksom? Eller kan man så här ha en accelererande kurva? Eller är det liksom så här upp 10 punkt liksom?
Det där är ju superspännande. Det är så långt vetenskapen har kommit än så länge. Då är vi tillbaka till kokain. Det är ingenting jag säger bara för att det är kul att prata om. Utan för att det faktiskt är vetenskapligt belagt. Att kokain är det närmaste sättet man på konstgjord väg har lyckats simulera. Lycka. Den belöningen som kroppen själv bygger upp.
Mm.
Och det vi vet med kokain är att det går att förfina den och så vidare. Men bortom en viss gräns är det inte värt besväret. För kroppen kan inte riktigt uppfatta det. Och det är ungefär så med lycka också. Att så vitt vi vet så är kickarna, vi har alla känt det någon gång.
Mm.
Som det gäften har varit som lyckligast. Som brukar vara någon av de här stora hållpunkterna. Sex funkar också, kan kännas så. Men annars...
Nu sitter vi här och ler ju.
Ja,
sexpodden förra veckan.
Ja. Ja.
Vi pratade om det innan och kom fram till att när man fick sitt barn, eller sina barn, det är ju liksom någon typ av höjdpunkt.
Bröllop tror jag för mig, för det var bara ren och skär lycka. Det var, barnet mycket... var med lite av allt möjligt, tror jag. Just där och då.
Ja. Så att inte så mycket kroppsvätskor.
Och då har ni säkert pratat om sex, det här med... Det bästa är att man kan stimulera både kropp och knopp, alltså knoppen huvudet, samtidigt.
Mm.
Och tittar vi...
Eller vilken knopp?
Ja, förlåt. Förlåt. Det är verkligen fel vecka nu. Men kan man få med dem båda samtidigt så är det så långt man kan komma, som vi vet. än så länge. Så känslan av att det är någonting fantastiskt som händer i ditt liv kan ge det här ruset. Men kan du på något sätt få med så att du känner det i kroppen, bokstavligt talat också. Då slår du i taket. Mm. Och det är liksom det är både befriande och beklämmande. Att det är inte så jättehögt.
Nej.
Om man mäter i en skala eller något sånt där.
Och inte så tänker länge
man så
heller,
kan inte bli lyckligare än så. Men det, liksom, det är inte ouppnåeligt på något sätt. Det går med rimliga medel att uppnå och ger en jättehärlig kick. Mm. Men som du säger, det är inte så länge. Och tillbaka till kokainet. Det är därför jag har gjort så mycket på kokain. För kokain vet vi är gravt vanebildande. Och det är hela tanken med lycka också.
Mm.
Det är naturens sätt för dig att få känna, kan det kännas så här härligt? Och sen får det ryckt från dig.
Mm.
Så att du ska vilja, ja precis, göra någonting igen. Ligga lite till, träffa någon ny härlig människa och så vidare. Som för dina gener och naturen vidare och allt vad det är. Liksom. Så det är liksom inbyggt att det ska gå att uppnå och kännas fantastiskt. Men inte vara så länge.
Mm.
För gjorde du det, då skulle du bara stanna kvar i det.
Mm.
Hela tiden. Och det är det man hittar med råttor och kokain. Att de råttor själva kan ge sig själva kokain. Då är det enda de gör. Man kopplar en sladd i ryggen på dem som är till en sån här maskin. Och så kan de trycka på en knapp. De parkerar vid knappen och trycker tills de avlider.
Mm.
Vilket vi människor också verkar göra. Och då finns det till och med studier på, vilket jag tycker är så härligt, som jag har med lyckor. Det finns en studie på om man kan få råttor att rekreationsknarka.
Mm-hmm.
Det vill säga, skulle det gå att få råttor att knarka lite lagom sådär, så att de inte knarkar ihjäl sig? Och det är vi lyckoforskare intresserade av, för det är som sagt den biokemiska motsvarigheten till lycka. Så kan man liksom vara lite lagom hög på lyckan, så att det går att stanna kvar längre. Och det visar sig att nej, det går inte att lära rekreationsknarkande till råttor. Och inte till människor heller, så vitt vi vet. Och det är svårt att få den här lyckan som är så härlig och fantastisk att vara mer än maximalt 3 månader som jag har funnit i mina studier.
Så oavsett hur lycklig man känner sig i stunden och man tänker att nu går det inte bli bättre, så kommer man efter 3 månader vara ungefär på samma stadie som man var innan.
Ja, precis så. Och det är det som är problemet, att vi i värsta fall ser det som en förlust och tycker att när vi sen är tillbaka i normalläget, de jämna plågorna som faktiskt är bra.
Mm.
Så har vi ändå gått ner och så vi har tänkt av från den här stora lyckan. Så vi får nästan som abstinensbesvär.
Mm.
Som råttor som knarkar.
Men det är också intressant det här. För jag tänker, men säg att du vinner på lotto då till exempel och blir jättelycklig för det. Så det är ju också en lycka som avtar ganska snabbt, tänker jag mig. För att man ändå vänjer sig.
Ja, precis.
Och mycket handlar väl om det, att även om det är ju kanske inte att du går tillbaka till jämna plågor, utan egentligen har du kanske bättre än innan. Många som säger, men jag har fått nytt jobb. Och det är kul i 2 lönekuvert. Och sen är man van vid det liksom. Det här att man jagar kickarna på något sätt. Det är samma sak med lycka.
Ja, precis så är det. Precis så är det.
Det normaliseras liksom.
Ja, det går väldigt fort. Det går fort därför att det finns den här bäst före-datumet på 3 månader. Och delvis har det nog att göra med att det är ganska jobbigt för kroppen. Med all den energiomsättningen som är när man är riktigt lycklig. Det spritter ju i en bokstavligt tal. Att man har svårt att sitta stilla. Man har ingen behov att äta eller någonting. Utan man är bara, man är hög bokstavligt talat så. Så kroppen orkar inte.
Nej.
Fixar inte det längre än så. Och sen dessutom så vill ju naturen att du ska om möjligt få det ännu lite bättre för din egen skull och för alla runt omkring dig. Och därför så förkortas ju de här 3 månaderna med graden av exponering du har för andra saker som händer runt omkring dig. Det finns en tidskrift som heter Connoisseur som man bara får automatiskt i brevlådan ifall det finns offentliga uppgifter på att du tjänar över. Eller tjänar, att du har en förmögenhet eller inkomst.
Det känner vi förstås.
Ja, det vet vi alla.
Ja, podcastlivet.
Ja, och det finns sådana särskilda, det finns sådana särskilda konton på Insta och så också.
Mm.
Blocker, men i alla fall, du kommer in i helt nya kretsar.
Mm.
Där 5 miljoner, det är liksom inte ens fick pengar för en kväll på stan.
Just det.
Och då redan där har du ju omedelbart då flyttat din referensram.
Mm.
Och så känns det inte så fantastiskt och härligt, utan inte ens jämna plågor liksom.
Ska vi liksom sluta att sträva efter att vara lyckliga då? Eller är det liksom någon mening om man ändå alltid liksom ends up on the same place, så att säga?
Ja, men jag tänker så här. Ekonomiprofessorn i mig, hedgea, säger man. När man jobbar på finanser och portföljer och sånt här. Du ska ha en skön portfölj. Där du ska ha lite hög risk som kan ge stor avkastning. Men så ska du också ha lite säkra investeringar. Mm. Så lite hög risk, hög avkastning. Det är klart du ska sikta på de här jättehärliga rusen. Det är klart du ska ligga runt, eller så här, det kanske inte behöver göra. Men det är klart du ska inte behöva nöja dig med mindre än en eller flera fantastiska varelser som du vill dela ditt liv med. Och bli förälder om du kan och vill. Och sikta på nya spännande mål och möjligheter i karriären. Och så vidare.
Mm.
Men inte sörja att de topparna inte varar för evigt, utan inse att det är fantastiskt härliga toppar. Njut av dem så länge de varar, och njut av dem redan på förhand. Det är ett sätt att förlänga lyckan. Det är att ta ut segern i förskott. Mm. Och det finns också studier på som jag själv har varit inblandad i, där man sett att människor är lyckligare ett år innan de gift sig än ett år efter de gift sig. Givet att de har planerat länge. Därför att när vi planerar att gifta oss så är vi faktiskt ännu lite lyckligare än till och med på självaste bröllopsdagen. För då blir vi så stressade i allt som ska klaras av, att man säger rätt och alla såna här saker.
Mm.
Så njut av det innan, det är jättehärligt.
Mm.
De förväntningarna. Men också i det då, inse att det här kommer inte vara jämnt, det är helt okej. Okay. Men då, inte stirra dig blind på att det är det enda sättet att må bra. Så att när du väl har kommit över den här fantastiska ruskänslan, så är det skygglappar på. Så ser du ingenting annat än nästa gång du får komma upp dit. Och så många sådana tillfällen finns det ändå inte.
Nej.
Men det finns en begränsning för hur många gånger du kan eller vill gifta dig. Hur många barn du kan och vill skaffa och så vidare. Så det blir ingen bra ekonomi om du bara siktar på dem.
Nej.
Du jagar den här fantastiska personen som du känner till eller inte känner till, med ett slut får fatt. Det tog ett år, två år, tre år, fyra år, och så tre månader senare så känns det inte alls lika bra. Tacka tusen för att vi skiljer oss ofta då. Man sitter och så här lite i smyg, tokhatar den här personen. Det måste vara något fel på den här personen, som jag har offrat mig, som jag har strävat. Mm. Och så sitter jag här allmänt apatisk en måndag morgon vid frukostbordet liksom. Utan förlika sig med att det har varit fantastiskt så. Och öppna upp för att det går att hitta ljuspunkter varje dag som gör de jämna plågorna lite jämnare.
Mm.
För det har jag fortsatt att forska om efter jag inte hittade någon lösning på hur man skulle kunna förlänga kokainruslyckan.
Mm.
Okej, går det då att inte bli rosa molnfluffig men ändå bli lite gladare varje dag? Så gör ju det ändå ganska stor skillnad om man lägger ihop alla dessa dagar man skulle kunna få det.
Mm. Ja, och jag tänker att vi ska prata om den här nu. Ska vi inte prata om lite vardagslyckan? För jag tänker att många som lyssnar på det här är ju liksom småbarnsföräldrar själva och befinner sig just nu i det här vardagsgegget kanske som man pratar om. Man drömmer om när barnen är lite större så man kan åka på de här utlandssemestrarna igen och sådär. Man tänker bara, ja, nu pratar ni om lycka och de här milstolparna. Det är inte för mig, inte nu, det kommer de sen liksom.
Där kan vi bara slänga in det vi pratade om tidigare. Att forskning visar ju att skaffa barn är det sämsta du kan göra för din relation och lyckan i ens relation. Så hade de, det var en tysk studie där de hade sett då att par fick skatta sin lycka innan de fick barn och efter, och det gick liksom drastiskt ner. Och det tänker jag, det är lite så här det.
Det stod till och med att det var värre för lyckan än att gå igenom en skilsmässa eller att om din partner skulle dö.
Ja, precis.
Under första året.
Och som sagt,
det är lite den här förväntansbilden också som du var inne lite grann på förut, att man har en bild av, ja, men det här med bröllopet liksom, att sen när vi har gift oss ska det vara himla härligt liksom. Men det är egentligen tiden innan som kanske är alltså bilden av hur det ska vara att ha ett barn.
Ja.
Är liksom, ja, men det ska vara så mysigt och den ska vara gullig och snäll och vi ska gå på härliga promenader, och sen sitter man där med ett kolikbarn kanske och har spruckit och har baby blues liksom.
Ja, det är något fel på mig, det är något fel på min partner, det är något fel på barnet, det är fel på allting eftersom jag inte svävar på rosa moln.
Ja.
Och som ni säger, lyckan, ja, det är inte bara lyckan i relationen utan livslyckan överhuvudtaget. Tittar man över människors livsspann så är det rätt jämntjockt. Det ligger ganska nära en form av genomsnitt genom hela livet, så, som en rak linje. Men lite kurvaktig är den, att den går ner lite grann en period och upp lite grann en period. Och den period man tydligast ser när den går ner lite grann är just den som överlappar med eventuella småbarnsår.
Mm.
Därför att det är så mycket som ska hinnas med. Det är så mycket vardag, det är så många problem och så vidare. Så det kan ju låta hemskt, men det finns också en befrielse och inse att det är inget fel på dig, på din familj, på någon.
Alla kämpar.
Utan det är faktiskt så att det är mänskligt att vara som minst lycklig under en period som vi tänker och förknippar med att vara som mest lycklig.
Ja.
Och klarar man det, då klarar man nog mycket sen, kanske.
Ja, precis. Och det är kanske också en förklaring till varför vi är så lyckliga.
Mm.
För det går upp lite när barnen är vuxna.
Mm.
Så kommer vi faktiskt lite över genomsnittet genom livet.
Mm.
Och det kan ju vara just att man har överlevt den här passionen.
Ja, va? Precis.
Det gick
hur
vägen.
Ska man då göra för att kanske...
Eller att man skiljer sig.
Parten dog.
Du har ett väldigt härligt förhållningssätt till det här med måste, tycker jag. För jag tror att väldigt många tycker ju att sin vardag, måndag till torsdag, det består egentligen bara av en massa måste med små barn, liksom. Mm. Man ska göra, och man måste laga mat, och det är tvätten och det är disken och allting är bara köer. Så man hinner ju liksom aldrig vara lycklig måndag till torsdag. Utan det är ju liksom samma måste hela tiden. Och jag tycker du har en väldigt härlig inställning till det där ordet måste i den senaste boken.
Ja, men det blir jag glad att höra. Jag gjorde ett verb av det, avmåstefiera.
Ja.
Att våra liv består till så stor del av måsten som egentligen inte är måsten. Men på grund av att de fyller stor del av våra dagar, så påverkar de vår lycka, vårt jämntjocka välmående mera än egentligen allt annat. Mer än att vara förälder, att ha en partner, att ha en karriär eller inte ha, eller vinna på lotto eller vad det än är. Så det där var någonting just som sysselsatte mig med, kan man må lite bättre varje dag? Vad är liksom de snabbaste fixarna? Och så kunde jag konstatera att det går faktiskt att räkna ut väldigt enkelt hur bra en människa kommer må en dag. Utifrån att bara sammanställa hur många måste den personen har och hur många vill den personen har.
Mm-hmm.
Och väldigt ofta är det flera måsten än vill. Och därför har måstena en större inverkan på hur vi mår i genomsnitt idag. Och då tänker jag jätteenkelt som ekonom så här. Men kan man då plocka bort ett måste här och då? Här och där, då borde det ju gå uppåt för kurvan. Det låter ju jätteenkelt.
Ja, logiskt.
Och så enkelt är det rent matematiskt. Det svåra är att vi ju inte uppfattar måstena som någonting man kan plocka bort.
Just det.
Så det har jag ju fortsatt sen med. För egen del först och se, och jag överlevde, men det tänker folk, men det är en märklig typ det där, så det gäller nog inte andra. Så då testade jag på mina gamla studenter på handelsskolan som har gått ut allt ifrån 1 till 15 år sedan. Och många av dem är ju mitt uppe i både familj och karriär och allt sådär, har en massa måsten. Så inte det är ändå ett ganska skarpt test. Kan jag få dem att ta bort minst ett måste varje dag? Och sen ett till. Och se om de överlever. Utan att karriärer imploderar och familjen går i kras och allt sånt där. Så skulle det kunna funka. Så det gjorde jag på några hundra sådana studenter. Och kunde se just vad de förra dagböcker. Att de överlevde. Och de lyckades plocka bort måsten. Och när de väl hade börjat så blev det lättare. När de faktiskt märkte att just det går ju att hoppa över ett möte. En tvättstuga. Inte jämnt. Det är inte alla möten för resten av livet. Inte alla tvättstugor. Men varje dag så finns någon av de här som man kan plocka bort. Och då kan det bli en dubbelvinst. Det är inte bara att du slapp det där som drar ner lyckan lite. Utan du kan också få lite tid över. Och kanske göra någonting som känns lite kul. En minut eller två eller tre. Eller fyra.
Har du några bra exempel på vad det skulle kunna vara? Om man skulle kunna plocka bort det i en vardagssituation?
Och nu snöar jag direkt in på möten. För möten, om man jobbar, så är väldigt många jobb är förknippade med möten. Och väldigt många av de mötena är... Jag gjorde en sån enkät bland folk på Facebook. Kan jag passa på en efterlysning? Ni får hemskt gärna, du som lyssnar på det här, bli kompis med mig på Facebook. Jag hade inte så många vänner när jag växte upp, så jag försöker göra fler vänner. Och så älskar jag på Facebook, så kan jag, allt jag är nyfiken på, kan jag testa på mina vänner.
Perfekt.
Så, och det jag gjort på Facebook, bland annat så frågade jag människor om det senaste mötet du var på. Gav det någonting? Nu när du har facit, hade du kunnat hoppa över det lika gärna?
Jag kommer ju gå in på din Facebook efter det här. Och då blir det här mötet.
Ja. Då får jag hoppas att du tillhör...
Jag gav ganska mycket.
Jag hoppas att du tillhör de 27% då som sa att men det var nog ändå bra. Men 73% kom ändå fram till att men det hade jag nog kunnat hoppa över.
Ja.
Så om man räknar på det, 7 av 10 möten skulle förmodligen kunna hoppa över.
Det låter väldigt rimligt faktiskt.
Eller hur? Ja. Mm. Tvättstugan är samma sak. Och så finns det ju en massa måste. Det fascinerar mig. Det har inte jag fattat faktiskt. Jag är ganska trögfattad så. Men att fritiden är förknippad med en väldig massa måste.
Mm.
Det som man ju tänker så här rent semantiskt. Fritid är min fria tid.
Det gör jag vad jag vill.
Ja, den har faktiskt för många människor fler måste än jobbet. För det är på den korta tiden, det är en minoritet av vår vakna tid när vi jobbar som vi faktiskt har fritiden en vardag så. Det är då vi ska hinna med allt det där. Vi ska handla, vi ska tvätta, vi ska diska. Och gör vi inte det, då ska vi vara sociala. Och så ska vi bjuda hem folk på kalas eller på en middag eller vad det än är. Och då ska det vara rent och snyggt och det ska lagas mat i flera timmar och allt sånt där. Och det är så befriande när man talar öppet om det där. Att vi vill jättegärna ha kalas, vi vill jättegärna bjuda hem. Men vi hinner inte eller vi orkar inte göra en riktigt fluffig middag.
Mm. Mm.
Är det okej? Okay? Kan ni komma ändå?
Liksom. Mm.
Och andra säger, åh vad skönt.
Mm.
Vad skönt. För vi var lite tveksamma till att tacka ja.
Mm.
För då har vi skrivit något implicit kontrakt. Tackar vi ja, då måste vi bjuda igen. Och då har vi förbundit oss till att vi måste städa, tvätta, laga mat. Och handla allt sånt här inom ett par veckor.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, gud, jag tror, jag vet inte om det där skulle kunna vara någonting kvinnligt och manligt. För att jag såg också någon, jag kan inte liksom ange källa, men jag såg också någon forskning på, jag tror att det var på kvinnors sjukskrivning, att de ökar väldigt mycket från att första barnet kommer och sådär. Och då hade man mätt stressnivån på både mamman och pappan då, eller båda liksom könen i förhållandet.
Mm.
Och då såg de att när kvinnan jobbade så hade hon ganska låg stressnivå eller ganska låg puls. Och sen så steg hennes puls när hon kom hem. För då skulle hon göra allt det här. Medan mannen var tvärtom. Han hade en ganska hög under jobbtid, men när han kom hem då sjönk den. För då var han ju hemma. Nu är det bara lek och hopp och mys. Liksom. Och det tyckte jag var ganska intressant.
Nu är det så jäkla galet, men inte förvånande.
Ja. Nej, och där tror jag också att man, kanske vi kvinnor också får bli, liksom, lära oss på av det.
Ja, liksom. Jag tror det är våra män lite mer.
Ja, precis. Kanske var det som var lösningen.
Ja, men också tänker jag liksom, det har hjälpt mig mycket också. Och det försöker jag lura på andra. Och tänker jag, vad är det värsta som kan hända? Om jag inte går på mötet, om jag inte diskar, om jag inte tvättar. Allt det där som drar upp pulsen när jag kommer hem. För att det bara måste göras. Och pulsen går ju upp för att vi tänker om det inte görs så händer någonting fruktansvärt. Ja, men testa då.
Mm.
Vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Och jag tänker så här, det värsta som kan hända är att jag dör eller att någon dör.
Mm.
Det är absolut värsta. Men det för egen del så händer det bara en gång.
Mm.
Alla andra gånger så överlever jag.
Ja.
Och den gången det hände är inte så jäkla jobbigt av konsekvenserna. Det är problem solved by definition så liksom.
Mm.
Och det gör ju också att allt annat känns ju hyggligt harmlöst i relation till att jag hade kunnat dö.
Mm. Döden är ett bra perspektiv.
Ja, eller hur? Ja, faktiskt. Och liksom tänker man samma, och det här kanske låter hemskt och konstigt och fel och allt sånt här, men det är ju extremt få föräldrar som tar död på sina barn.
Mm.
Medvetet eller omedvetet.
Ja.
Så. Alltså bara gå tillbaka genom alla tider och tänk på hur många barn som överlevt trots sina föräldrar.
Ja,
fastän jag är född på 70-talet med min ensamstående mamma som körde en Volkswagen Bubbla. Jag vet inte om ni känner till sånt.
Jo, så unga är vi inte. Även om man kan tro det.
Alltså det är som att köra, det är som att ta någon stor kartong egentligen och sätta en motor i. Det är lika mycket skydd för omvärlden. Bilbälten fanns inte. Hon brukade vara på någon middag eller något sånt. Jag vet inte om hon lyssnar på det här. Hänger ut henne.
Vi får hoppas det.
En disclaimer. Ni får anonymisera mig så att inte fattar
absolut,
vem hon är genom hennes son. Så. Men hon var inte ensam. Men, så hon var någonstans och så somnade jag. Så bar hon ut mig så jag låg raklång i baksätet.
Mm.
Hon körde bil. Mm. Rökte som en borstbindare under tiden. Och här sitter jag.
Ja,
jag kanske hade blivit en betydligt bättre, mer sansad person utan allt det här. Men vi är ändå vi är en helsikes massa barn från den tiden och innan som överlevde.
Mm.
Och det tycker jag också är värt att påminna oss om. Liksom, att ja, det finns en massa saker som kan gå fel, som har gått fel, som kommer gå fel. Men hur mycket gör det egentligen?
Ska vi inte ta på oss det här, Fanny, du och jag, som en personlig utmaning till nästa vecka? Att vi varje dag ska försöka plocka bort något som
vi... Ja, men absolut.
Så kan vi redovisa det nästa vecka.
Fika imorgon med förskolan, när man ska ta med sig fika.
Just,
det kanske jag bara ser som ett måste som jag tar bort. Liksom. Det blev ingen fika. Alla andra har ju med sig fika, liksom. Det kanske är osolidariskt. Jag ska fila lite.
Ja, men nu får du bli min Facebook-kompis så jag får följa upp det här.
Ja, men det ska jag absolut. Jag kan köpa liksom färdiga singola kex. Liksom.
Ja, du behöver absolut inte baka något.
Nej, men det är också ett steg, eller hur? Det
som sagt, inte hänt ändå. Men...
det är inte 0-1. Återigen, Nej. Det är inte allt eller inget. Det finns så mycket däremellan som vi så lätt helt blir blinda för.
Mm. Men nu, Micke, om vi pratar, vad är det som påverkar våran lycka mest då? Vet man det? Om folk generellt anger saker liksom?
Ja, men det beror på vilken lycka vi pratar om. Okay. Men om vi pratar hur du mår i genomsnitt idag.
Mm.
Busstestet är jag väldigt förtjust i. Det kan jag rekommendera om man åker buss, annars är det svårt.
Mm.
Då kan man göra tunnelbanetestet eller spårvagnstestet eller cykeltestet om det är många som cyklar. Men alltså att på morgonen eller kvällen titta på människor. Och försök peka ut vilka som har gjort de stora härliga sakerna som vi strävar efter. Som har gjort något nytt spännande steg i karriären. Eller rakat in den där storvinsten eller vad det är. Så det är ganska svårt att lyckas peka ut dem.
Mm.
Det syns ganska sällan när de åker på bussen. Däremot kan du nog se några som verkar lite deppigare och några som verkar lite gladare än andra. Och försök då att lista ut varför de är lite gladare eller deppigare, så visar det sig att det har att göra nästan uteslutande med saker som hänt just den dagen.
Mm.
Så enkelt och så svårt är det.
Mm.
Att det som påverkar din lycka mest en given stund är det som hänt hyggligt nära den givna stunden. Så det blir lite kajsavarg. Man tager vad man haver.
Mm.
Det är så att leta inte efter tingen som ger dig lycka, utan leta efter lycka i tingen. Händelserna, människorna och så vidare som finns nära. Och apropå just det här med relationer, så finns det en sån fantastiskt bizarr, deprimerande studie som några amerikanska kollegor till mig gjorde, där de såg närmare på lycka i relationer och varaktighet i relationer och pekade på att det som skiljer mest dem som blir kvar längre i relationer är förmågan att stå ut med alla sin partners irritationsmoment. Och det är inte så här upplyftande att tänka att men de som faktiskt blir kvar i relationer är de som härdar ut.
Ja.
Som står ut med snarkningar och skidbackar i osten och någon som tuggar med öppen mun och drar samma eländiga historia varenda gång man är på barmiddag. och så vidare. Mm. Det låter ju inte så här jättekul, det är det vi ska sträva efter. Vet du min älskade, vi ska bli paret som står ut med varandra. Jag lovar att jag ska knyta näven i fickan varje dag. Mm. Åt dig så. Men det skvallrar, tycker jag, till stor del om att det är det människor faktiskt ställs inför oftast över tiden i en relation. För det är det som händer oftast, det är de små sakerna, det är ganska sällan i relationer vi pratar om värderingar och mål i livet. Det gör vi när första underbara tiden när vi förälskar det och på något sätt skriver våra livskontrakt tillsammans, det här kan hålla. Sen hamnar ju det extremt långt bak, vi har inte tid, vi har inte medvetande att prata om de sakerna. Utan det är här och nu som gäller, som ska lösas och en väldig massa problem och irritationer. Och så vidare. Så visst, en del är försök att störa dig lite mindre. Men en annan del är också tänka att okej, det är de små sakerna. Och vi är så upptagna med annat så det blir mest att stå ut, härda ut med partner. Men skulle jag kunna förutsätta mig att faktiskt göra någonting härligt? Någonting kul? Det måste inte vara att vi åker luftballong och gör alla de extrema grejerna man gör när man blir tillsammans. Som också skapar en tomhet. För de har inte tid och inte plånbok att göra resten av förhållandet. Men någonting litet går ju att göra varje dag.
Mm. Jag brukar också göra eget knep. Jag brukar tänka, istället då apropå måsten. Istället för att tänka att jag måste, så brukar jag tänka att jag får. Det låter lite så här carpe diem-artat. Men istället så, men nu måste jag hämta mina barn. Så bara, nej men jag får. Alltså, förstår ni? Det låter lite fånigt liksom. Ja. Men så här, men jag måste gå och träna, som också är så här jobbig grej. Men om man tänker så här, men jag får gå och träna, vad härligt. Alltså att man försöker vända lite på perspektiven på det sättet. Ibland när jag är jätteosugen på ut och springa så brukar jag tänka så här, men tänk om jag blev förlamad i benen och aldrig mer kunde springa. Vad jag hade ångrat att jag inte sprang mer.
Precis så. Precis.
Så att jag försöker liksom relativisera saker för mig själv. Alltså, men det är inte alla som får gå till jobbet varje dag. Och tycker att det är i alla fall hyfsat kul. Så försöker jag tänka att det är inte så att jag måste jobba. Utan jag får.
Ja, men du är så effektiv. Det är två lösningar i en där. Det ena är att utmana sitt eget förgivettagande. Att vi tar så mycket förgivet. Att vi inte ser det. Själv gjorde jag experiment och studier med förkylningar. Bara för att se, vilket är en betydligt simplare sak än att man inte skulle ha möjlighet att springa så. Men direkt efter en förkylning är i stort sett enda gången du någonsin är glad över att du inte är förkyld.
Nej, exakt.
Och liksom, det kan få dig och definitivt mig att känna mig smått extatisk ett par dagar efter. Men sen försvinner det ju. För sen tar jag för givet att jag inte är förkyld. Mm. Och det är ju just när man är förkyld som man tänker. Åh, mitt liv. Det är inget mer jag önskar. Det räcker. Mm. Det räcker. Bara jag slutar vara förkyld. Ska jag aldrig klaga över någonting.
Mm.
Och det finns så många sådana saker. Att inte ta fien påminna sig om. Precis som du säger. En tacksamhetsgrej. Och ett sånt klassiskt knep bland lyckoforskare. Det är att skriva i en dagbok. Eller på en post-it-lapp. Eller på en skärm. Eller vad som helst i slutet av varje dag. Vad är jag tacksam för att jag har gjort eller fått uppleva idag. Mm. Och inser att det finns alltid någonting.
Otroligt intressant. Och för det ni pratar om nu, det är ju egentligen att förhållningssättet till lycka är kanske viktigare än de själva faktiska sakerna som man tror man ska bli lycklig av.
Kan ja, det precis. Vara något sånt? Ja, precis. Alltså hela idén om lycka har en tendens att på ren svenska fucka upp lyckan i sig själv liksom. Mm.
Micke, vi ska alldeles strax avrunda. Jag sitter bara och funderar på en fråga till. Det här med som förälder så vill man ju göra sina barn lyckliga. Det är typ det enda man vill, är att de ska vara lyckliga. Det är liksom när de växer upp och att de är sådär. Kan man göra någon annan lycklig? Eller kan man påverka någon annans lycka? Eller måste det komma liksom inifrån dem? Hur tänker du kring det?
Ja, det finns ett par grejer. Den första och viktigaste tycker jag knyter tillbaka till vad vi precis pratade om.
Mm.
Nämligen att lycka och välmående smittar av sig. Så är det.
Mm.
Det finns en anledning till burkskratt på tv. Om någon som lyssnar på det här är gammal nog och tittar på gamla tv-serier.
Mm.
Där det liksom är pålagt skratt. Det är för att skratt smittar av sig. Leenden smittar av sig. finns flera sådana studier som visar det. Folk som har roligt blir mer attraktiva. Det är därför, är du inte snygg, är du inte rik, är du inte framgångsrik, så kan du få mig att skratta. Mm. Så kan vi ligga ändå, det är en sån klassiker. Så det smittar av sig bokstavligt talat. Så liksom det är en grej, vill du få dina barn att vara lyckliga, så faktiskt var lite ego och se till att vara lycklig själv. För det kommer smitta av sig på en massa olika sätt. Direkt där och då, men också i det föredöme du sätter. För allt det här med inte vad du säger utan vad du gör och så vidare. Du är ju i mångt och mycket en modell och kontext för dina barn. Så ser de att det här är normalt i ståndet, så är det ju det de kommer också inkorporera. Söka istället för att tänka, ja, det är undantaget men nu måste jag gräva ner mig. Göra ordentliga. Mm. Så det är viktiga delar.
Bra tips. Väldigt bra tips. Vi är jätteglada, Micke, att du inte tyckte att det här var ett sånt där måste som du kunde skala bort.
Det kanske var det innan.
Ja, men precis. Vi hann hit i alla fall. Men vi är jätteglada att vi fick komma och träffa dig. Det var mycket bra tips och kloka tankar vi tar med oss.
Ja, vad glad jag blir.
Och om man vill läsa något av dig eller om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, hur kan man göra det?
Ja, men komma i kontakt är ju det raka svaret.
Ja, bli kompis på Facebook.
Facebook, Instagram, Musical.ly, allt vad det är. Mm. Det är kul, vi har saker tillsammans. Läsa saker om mig, vet du fasen.
Okej. Jag kan dock rekommendera Nextopia och Chaos Allegira. Du är lite för ödmjuk där, Micke.
Tack snälla.
Men vi ses på Facebook.
Ja, bra. Du är lite emot sammanfattningar, vad jag har förstått i Chaos Allegira.
Ja.
Har du något annat kul du vill berätta så här avslutningsvis?
Min favoritsammanfattning är ju ett recept på pommes, pommes frites. Det är ju den grejen som jag fortfarande inte har blivit blasé på. För pommes frites går att äta på så många olika sätt i så många olika sammanhang. Och det gör mig alltid glad. Så det är liksom tanken att det smittar av sig. Så tänker jag, kan jag skänka något så kan jag skänka ett recept på pommes frites.
Det vill vi ha.
Och det absolut enklaste.
Det finns i boken också.
Ja, det finns det. Ja, precis. Så det är väl en anledning att läsa boken och inget annat.
Ja. Världens bästa pommes frites recept.
Men då säger jag bara två saker. Det går att göra på massa olika sätt. Men de två grejerna är att ta bakpotatis. Så stora, ordentliga. Och sen så kör du upp dem i stavar. Och så låter du dem ligga över natten. I en spännande olje- och kryddblandning. Det gör hela skillnaden.
Gött. Bra avslut. På vår podd.
Ja, vi får tacka alla som har lyssnat den här veckan. Och vill ni tycka till om något eller säga något till oss, så får ni jättegärna höra av er via mail på podcast@lifewithkids.se. Och vi är tillbaka nästa vecka med något helt annat ämne.
Det är vi.
Ja, tack, tack. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.